Goda förvaltare är temat på dagens, på den här söndagen. Och vi ska knäppa våra händer och be att Gud hjälper oss att förstå de här texterna som vi har fått för idag. Herre, jag tackar dig för, på nytt för en fantastiskt fin dag. Tack för att vi får vara här på vårt Solviken, i vårt samhälle, där du har satt oss att leva och vara och verka, och där du har gett oss ett stort uppdrag. Herre, hjälp oss nu att förstå vad du vill säga till oss genom den här texten som vi ska läsa. Amen. Dagens text består av en liknelse ifrån Lukas evangelium, det 12:e kapitlet. Stämmer ju inte text eller sidantalen, för vi har ju den gamla versionen här av psalmbok, så att ni finner den här texten på sidan 1206. Evangelietexten där för andra årgången. Det är alltså från Lukas 12, verserna 42-48. Och jag läser. Herren sa: tänker en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom, och vid en tid som han inte vet om, och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill, men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Det var ingen lätt text att konfronteras med när man kanske predikar en gång om året, och det är på Solviken. Vad gör jag nu? Ta en annan text, kanske någon säger som uppmuntran. Men jag gjorde inte det. För jag hade ingen annan text som var så där aktuellt. Men hur som helst så är den här texten, eller den här liknelsen, hör till en av de svåra, tycker jag i alla fall. Hur i all sin dag ska man förstå den? Sammanhanget som jag måste alltid läsa om jag ska ha någonting att säga, och, eller om jag ska förstå vad som egentligen är poängen, vad som menas med det här, så är ju sammanhanget att strax innan så har Jesus berättat en annan liknelse. Den handlar om liksom den rike mannen som ägde jättemycket och som ville samla in sin rikedom i lador och tänka, nu har jag mycket gott, nu kan jag leva gott för många år framöver, och blir det kris så vet jag vad jag ska hämta någonstans. Efter det så säger Jesus, när han har gett den här liknelsen, att vi inte ska göra oss några bekymmer. Bekymra dig inte för vad du ska äta, vad du ska klä dig med, och plus allt det här andra som krävs för ett gott liv. Utan så säger Jesus att vi först ska söka Guds rike, precis som vi sjöng om i början. Tack för att vi får sjunga den. Sök först Guds rike. Det är det viktigaste för oss. Att investera i den andliga biten i vårt liv, så ska vi få också allt det andra. Så lätt att säga, men ändå så svårt att leva efter. Och så går Jesus över till att tala om något helt annat. Och jag undrar ibland, varför har evangelieboken liksom börjat och sätta in en sån här text om Jesu återkomst? För det är det handlar om. Mitt i sommaren. Det brukar ju komma så där vid allhelgonatid och advent, eller hur? Då ska vi predika över de texterna. Men nu kommer den. Han börjar tala med sina lärjungar om hur det ska bli när han ska komma tillbaka. Och det svåra med och hur vi ska vara beredda på den tiden. Och det svåra med den här liknelsen för mig, det tycker jag är hur Gud framställs. Som en grinig och girig godsherre. Som belönar sina arbetare med hugg och slag och piskrapp om de inte sköter sig. En helt orimlig och krävande typ. Som belönar, som sagt, med bara piskrapp och kastar ut i mörkret. En sådan Gud kanske jag kan frukta. Men någon djupare personlig gemenskap, det vill vi nog knappast ha med en sådan gudsbild. En gång när jag läste teologi på Lidingö så fick vi lära oss, det tänkte jag på nu när jag förberedde den här texten, att liknelser kan vi aldrig läsa rent bokstavligt. För då vet vi inte var vi hamnar. Av flera skäl. För det är alltid någonting som haltar i dem. När Jesus talar i liknelser så knöt han ju an till den begreppsvärld som hans lyssnare levde i. Det samhälle som de levde i, det tänkesätt som de var vana vid. Många av dem hade säkert erfarenhet av att tjäna under hårda herrar. Slaveriet var utbrett. Och det fanns de som också var välbekanta med att att förvalta allt det hans herre hade i hans frånvaro. Att tala i liknelser, det var en jättebra pedagogisk metod som Jesus använde. Men den var inte ofelbar. Och den var heller inte fullkomlig. Framförallt så är liknelserna begränsade. Och börjar man att väva in en massa teologiska begrepp och försöka förklara den ena med det andra, då fungerar den helt enkelt inte. Utan den blir en lång teologisk utläggning, och så på så vis så mister den sin poäng istället för att vara en snärtig historia som är lätt att komma ihåg. När jag läste den här texten så kan det vara Gud som menas med herremannen här. Ja, ni får fundera själva. Men Gud är, om man sätter likhetstecken mellan Gud och denne herren, som använde sig av två förvaltare. Den ena var god, den andra var ond. Och här är det ju också frågan om kampen mellan det onda och det goda. Sätter vi likhetstecken där mellan Herren och så Gud, så haltar det också. Gud är nämligen ingen människa. Det går aldrig att göra Gud till någon slags uppförstorad variant av en människa. Och det tycker jag är viktigt att ha i åtanke när man konfronteras med den här texten. Utan liknelserna, de är istället symbolbilder, historier av dig och mig och det liv som vi är satta att leva. Och de kan också vara bilder på kyrkan, tror jag, som helhet. Och med det här som bakgrund så kommer vi då till själva frågan. Vad handlar egentligen den här liknelsen om? Jo, det handlar om förvaltarskap. Att förvalta betyder egentligen att ta hand om. Och det betyder att ta hand om något som inte tillhör mig själv, utan att ta hand om något som tillhör någon annan. Jag hörde i Helmåsringningen igår Halldorf, sonen till Peter, Joel Halldorf, han pratade om, och det är ju så, det finns ju yrken fastighetsförvaltare som är, liksom handlar om förvaltarskap, och andra förvaltarskap som är rena yrken. Men jag tänkte i min hörna där jag fanns att förvalta, då blir det väldigt viktigt för mig. Förvalta, att ta hand om något som egentligen tillhör någon annan. Ska jag ta hand om något som tillhör mig själv, så kanske jag inte behöver vara riktigt så noga. Jag kan ju slarva ibland. Och jag kan glömma ibland. Ah, det ordnar sig. Det rättar alltid upp sig. Men när jag satt och tar hand om någon annans, ja, då blir jag plötsligt mera noga. Och kanske ängslig att inte jag gör rätt. Eller ängslan är ju ingen bra egenskap. Men jag tänkte, om jag till exempel ska passa någon annans hus, då börjar jag, oj, låste jag dörren när jag gick. Om jag har använt spisen så kanske jag tänker så här, ja men stängde jag verkligen av plattan? Det är lika bra att gå tillbaka och se en gång till och så vidare. Eller om jag tar hand om någon annans bil, om jag måste låna någon annans bil, då blir jag plötsligt mycket mer noga än när jag kör min egen. Bara inte någonting händer med det som inte är mitt. Jag tror egentligen att Jesu poäng i den här liknelsen är ganska enkel. Nämligen det som Monica pratade om i sången, att vi ska vara goda förvaltare av det som vi har fått av nåd. Av det som vi har fått för intet. Vi kan tänka på naturen. Vi kan tänka på mycket annat. Men jag vill koncentrera mig på något, på evangeliet, Guds ord som vi har fått att förvalta. Det har blivit viktigt för mig. Liknelsen kan ju vara en illustration på kyrkan globalt. Hur förvaltar vi detta evangeliet som har blivit oss förtrott sedan urminnes tider, tusentals år tillbaka? Hur förvaltar den globala kyrkan detta? Hur förvaltar vi det lokalt här i Frista där vi bor? Det arv som vi har fått att förvalta, nämligen det radikala budskapet. Berättelserna om Jesus. Vad han gjorde, vad han lärde. Om nåden, nådegåvorna. Hur förvaltar vi dem i vår gemenskap, i vår församling? Och då blir det en svindlande tanke för mig. Det här arvet. Om vad egentligen det djupa sett är att vara människa. Uppdraget som vi har fått, det blir så stort. Det som har färdats som en osynlig kunskap genom tusentals av år och som är anpassade till de människor och det samhälle som varje generation lever i. Och så tänkte jag på det jubileumsår som vi lever i just nu. Det var ju de här berättelserna om Jesus och upplevelsen att ha honom som en personlig vän som blev så viktiga för majoren och kammarherren Claes Stjernfeldt och några till. När de på ett sammanträde vid Påtorp säteri 1866, 25 februari noga sett, när de bildade Frista, Jingri, Borgstena och Vänga missionssällskap. Det tror jag var det viktigaste. Och läser du lite mer i de här texterna, det lilla vi har att läsa, så förstår man hur viktigt det var för dessa, den här lilla skaran. Och då tycker jag också det blir väldigt stort för mig och allvarligt. Hur förvaltar vi detta i vår församling idag för Fristaborna? i det samhälle som du och jag lever i just nu? Hur för vi ut det här radikala budskapet? Alla är inte lika frimodiga, det är jag väldigt medveten om. Och det påminnes vi om härom söndagen. Vi är så olika, men hur gör vi? Lyssnade ni på Carola igår? Som sommarpratare. Om ni inte gjorde det så rekommenderar jag er att göra det. Så frimodig. Så frimodig, trots alla motgångar som den flickan har haft. På 6 månader så förlorar hon både mamma och pappa och går igenom en skilsmässa. Hur klarar man sånt? Klart att hon har pengar. Klart att hon har möjlighet att göra både det ena och det andra. Men hon är så frimodig. Allt detta har inte tagit ifrån henne sin tro och sin frimodighet. Hon berättade, och det är klart, några av oss kan tycka att det är naivt. Ja, ja, man låter få vara naivt då. Jag tror inte hon är naiv längre. Men hennes tro som hon en gång fick, det bär denna tjejen, denna artist, till att göra det goda som hon tror på. Vansinnigt åka ner till Kos och försöka rädda dem som kommer över havet. Men det grep henne. Och hon gjorde det. Därför att hon ville förvalta detta som hon tror på. Bara ett exempel. Och jag tror inte att människor är så kanske så vad ska man säga, att de kritiserar oss så våldsamt. Vi behöver inte vara så rädda. Det fick vi ett profetiskt budskap om här för ett par söndagar sedan. Vi ska inte vara så rädda att dela med oss av vad vi tror på. Hon berättade bland annat Carola, jag kunde inte annat än skratta där. Jag kände igen mig själv kanske lite grann när jag var i yngre tonåren. Eller jag knappt det. Jag var lite äldre när jag tog emot Jesus i mitt liv. Men då blir det så där jättestort som man säger Gud välsigne dig nästan till varenda en man möter. Och det gjorde hon till kassörskan i snabbköpet. Och hon fick det svar, tack så mycket. Vad gott att få. Jag tror att vi ska vara mera frimodiga. Jag säger det mest till mig själv. Nu ska jag ge oss en fråga. Det skulle vara intressant att prata om det vid kaffet sen. Alltså hur vi förvaltar det som vi har fått av Gud. Guds ord. Allt det andra som är oss givna genom vår tro på Jesus. Vilken inställning är min fråga till detta kristna arv? Är det som kan göra oss till goda förvaltare i vår tid av dessa tusenåriga skatter? Vilken inställning gör oss till goda förvaltare? Hur ska vi tänka? Och då menar inte jag kanske, men då kanske du tänker på att vi ska fortsätta i gamla hjulspår. Vi ska fortsätta med de gamla traditionerna. Nej, kanske tvärtom. För mig har det blivit viktigt, och vi pratar väldigt mycket om det i den här jubileumsgruppen väldigt roligt att få vara med i den förresten. Och konfronteras med de andra, vad de tycker och hur man ska tänka. Kanske inte bara att även det, att vi har bra traditioner att förvalta, men att vi vill någonting nytt. Hur ska vi förvalta det här fantastiska ordet i vår tid? Hur ska vi formulera det här andliga kapitalet till våra människor i Frista idag? Som kyrka, som församling. Och då har jag en fråga till. Är det möjligt att förvalta något så stort utan att försnilla eller förvränga det? Är det möjligt? Vi äger det inte. Det tillhör Gud. Men vi har fått det som gåva att ta hand om. Liknelsen kan ju också vara en bild eller illustration på hur du och jag som individer förvaltar vårt liv som vi har fått att leva. Du eller jag äger inte vårt liv. Det tillhör någon annan. Det tillhör Gud. ditt och mitt liv. Hur förvaltar vi det? Här i den här liknelsen så talar ju Jesus, han liksom talar ju om vad han har för förväntningar på sina tjänare. Att de ska dela ut mat till tjänstefolket i rätt tid. Han ställer den gode förvaltaren gentemot den onde. Den gode som gör vad hans herre har bett honom om, han får enorma förtroenden att förvalta hela hans hus. Men den onde, den dålige straffas av den herre som har anställt honom. Och den som har haft kunskap om sin herres vilja men inte praktiserat det i sitt liv, han ska straffas hårdare än den som inte haft denna kunskap. Det är svårt det där med straff, tycker jag. Och en tanke slår mig, kan det vara så att det många gånger är rädslan för att bli straffad eller kritiserad som gör att jag håller inne på det som jag liksom har fått att förvalta? Mina gåvor, min kunskap, mina förmågor. Kan det vara så? Och en tag så tänkte jag på när jag satt och konfronterades med den här texten, att är det tal till vissa bara inom Guds hus? Är det bara till pastorer och vissa ledare som man talar här, att de ska ge ut mat i rätt tid och så vidare? Men jag är lite svårt för den tanken också. Det måste handla om oss alla när det gäller vårt liv. Ditt och mitt liv. Det gäller ju inte bara några få. Det gäller oss alla, måste det ju vara. Inte bara vissa yrken. Det hör till hela vår identitet som människa. Jag tror nämligen att den helige anden har lagt ner gåvor i oss. Alla, inte bara några få, utan alla. Nådegåvor och förmågor som du och jag har att förvalta. Och jag tror också, ibland har jag fått uppleva det själv, att i och med detta, när jag tog emot Jesus i mitt liv, då la han ner en musik, en ton i mitt allra djupaste som rör det allra djupaste stråken i mitt liv. Och när den musiken, på grund av rädsla och ängslan kanske, inte tillåts att leva, då lever heller inte vi. När ängslan för att inte duga eller göra rätt, när den får ta över hos mig, ja, då förlorar jag också förmågan att höra den här innersta musiken, den här himmelska musiken, som sedan begynnelsen spelat både i Guds och varje människors hjärta. Så till slut. Vi har blivit givna, du och jag, ett väldigt viktigt uppdrag. Nämligen att ta hand om våra medmänniskor och visa på Jesus. Så enkelt tror jag det är. Att ta hand om våra medmänniskor och visa på Jesus. Och inte göra det krångligare. Och detta måste ju gälla alla. Du och jag, vi har fått vårt liv som en gåva. Att vara en god förvaltare, det måste betyda först och främst inte vad jag kan få ut av mitt liv. Visst är det trenden idag? Om vi ska göra någonting, om vi ska hjälpa till med någonting, om vi ska engagera oss för någonting, vad kan jag få ut av detta? Visst är det så man tänker många gånger? Jag tror det är helt precis tvärtom med dagens budskap, att vara god förvaltare. Inte vad jag kan få ut av mitt liv, utan hur kan jag berika andra med mitt liv? Det tror jag är det radikala budskapet. Du och jag, vi är delar av en helhet. Mitt liv är satt i en större helhet. Med mina allra närmaste, min familj, min släkt. Den gemenskap jag lever i, vår församling. Men också det samhälle som jag lever i. Och ytterst Guds rike. Vi har fått vårt liv. Och det är du och jag satta. Det har vi fått ett uppdrag att ge vidare. Och i och med att Jesus kom in i ditt och mitt liv. Så fick vi ta del av den mannen som sa sig vara vägen, sanningen och livet. Vägen, sanningen och livet. Om jag har mött den mannen som säger sig vara sanningen, ja då är ju mitt uppdrag att ge det vidare till mina medmänniskor. Detta, mina vänner, är något stort att förvalta. Gud hjälper oss till detta. Amen.